Podcasten presenteras av Guestbook App, en virtuell gästbok för ditt event och ditt hem. Ja, men varmt välkomna till 2024 års första F1 Sverige podcast. Tjena Kristoffer, tjena Jonas.
Hej, hey. Skönt att vara tillbaka.
Nu rock'n'rollar vi igen. Askul, vi kör igång med ett live-podd. Vi har ju massor med folk med oss online, så vi streamar live till YouTube och till Facebook. Och vi i studion ser ju era kommentarer, så att var med och ställ frågor om ni har någonting, eller rätta oss om vi säger fel. Men ikväll har vi ju special guest, Kristoffer Lindén, våran höll jag på att säga, F1-reporter, som precis har kommit tillbaka från Bahrain. Varmt välkommen Kristoffer, hur är läget?
Ja, tack, det är bra. Jag håller på att klimatisera mig inuti klimatet i Stockholm. jag gick här och det var 3 grader, så man fick ju ta på sig en jacka och
stackare.
Ja, men det är ju kul. Jag har gjort det 3:e gången nu på raken. Jag gör den här dubblar. Man kör både testerna och stannar kvar för racet. Det har varit väldigt intressant. Nu kommer det inte bli så på några år på grund av Ramadan. Men man blir lite, alltså vi jobbar ju ändå så här 10 dagar i sträck, så man blir lite, det blir lite så här måndag hela veckan om ni har sett den filmen. Klockan ringer klockan 7 och så där. Liksom man kollar ut genom fönstret, alla byggnader finns kvar och sen sitter man i hyrbilen på väg till banan. Men ja, väldigt, väldigt kul liksom att vara där ända från första dagen när bilarna kommer ut på banan till att få se första racet. Man får liksom hela storyn på en gång. Mm. Vilket jag uppskattar ändå att få närvara på.
Det är lite roligt att du säger att säga, ja, men bara kolla på F1 10 dagar i sträck. Ja, det är som måndag hela veckan.
It's work. Men askul att du är med Kristoffer och Jonas Fors, så självklart. Först och främst, hur mår Jonas?
Jag mår bra. Det är mycket att göra just nu, men det är som vanligt i mitt liv. Så det är, och det är kul med F1-premiär. Det är superroligt och alltid kul att liksom kunna prata med dig Kristoffer direkt när du kommer hem också. Det är så mycket intressantare med race som du är där nere och bevakar och har chansen att göra. Och jag tror inte att man förstår det riktigt. Alltså vilken skillnad det är när man tittar på liksom ett bevakat race och inte. Liksom. För att det är en sak, så nu kan vi lösa dina bloggposter, lyssna på en gäng podcast som du är med nu Kristoffer i efter du har varit där nere, till skillnad från att läsa liksom en artikel som någon har skrivit på en redaktion som inte ens har varit i närheten av racen liksom. Så stort tack för att du gör det du gör Kristoffer.
Biggie up, mycket mycket stort. Vi ska hoppa in lite på, vi ska säga att vi har lite agenda, typ någon typ av liksom form som vi ska köra efter. Och vi ska snacka såklart racet, Bahrain. Sen ska vi försöka ge lite flaggor som vi gjort. Vi ska försöka ha lite casual också, så att vi bara kan glida in på olika ämnen. Så att var med och haka på. Vi kör till 9:00 och sen så kastar på frågor. Men först och främst ska vi liksom öppna locket till Kristoffers kunskap och idé. Vi har redan fått frågor till Kristoffer, vilket är askul. Men vill du bryta is redan nu Kristoffer och liksom utveckla dina reaktioner på din period i Bahrain?
Ja, var ska man börja? Jag tänkte, det är,
stor fråga.
Det är mycket, ja, mycket intryck man får. Ja, men överlag så testerna kändes ju ändå kul. Jag gillar ju tester för att det är liksom ganska så här lugn start på säsongen. Man får se alla igen efter man har varit borta x antal månader. Så här knyta nya kontakter om det är någon stallpersonal som har bytt. Man får liksom hinna liksom stå och prata med någon 5-10 minuter. För under racehelgen så är det väldigt tajt tidsschema. Och ja, mycket intresse för testerna här sett också liksom artikelmässigt. Så det lockar ändå folk. Fast sändningarna i sig är inte så mycket att se liksom 8 timmar. Barnkörning, alla kör olika schema och så här. Men det finns ändå mycket snack varje dag. Det enda intressanta är att Ferrari, Red Bull och Mercedes, de ställde inte upp liksom på någon mer mediauppdrag än det de måste i presskonferensen. Medan de andra stallen liksom ändå har lite mediesessioner för skrivande media på plats och så här. Så det är noterbart att de 3 största undviker all med de kan under testerna.
Det är liksom bara för att de ska lägga allt krut på liksom toppstriden.
Ja, jag vet inte. De kanske känner att de får publiciteten de vill ha redan. Eller liksom, mm. ja, på något sätt. Jämförelsevis Haas som släpper till förarna och får snacka liksom två gånger per dag. De är väldigt gemilda med publicitet. Vilket jag tycker är bra ändå. Man får väldigt bra connection till Haas tack vare att de gärna ställer upp på media.
Hur har ställningen varit med Haas nu jämfört med Günther Steiner fanns där?
Ja, man känner väl en skillnad, men förarna säger ju att det, skillnaden kom för sent så här att för att kunna påverka årets bil sa de initiellt, men sen i racet så var väl de som var överraskade skulle komma med till racet sen, men det är väl en annorlunda atmosfär och de känner väl att det är mera liksom på allvar nu i Haas att de måste fixa något när Günther Steiner, det var liksom ett besked att nu måste ändring faktiskt ske. Sen vet jag inte om det var bästa att man kunde behållit Steiner för de här kommersiella avtalen och sånt, liksom bara omplacerat lite rollerna.
Mm-hmm.
Sen kom det fram några rykten i efterhand att han ville börja bli aktieägare också i stallet.
Det har jag också hört. Berätta, vad är ditt scope på det?
Det var väl han hade hittat någon sponsor som skulle lägga in 20 miljoner i stallet, vilket är ganska mycket då. Mm. 20 miljoner dollar då skulle jag säga. Och i samband med det då hade han väl föreslagit att han ville bli shareholder. Och, för hela Haas-stallets idé är ju egentligen Günther Steiners idé som han kokade upp tillsammans med Stefano Domenicali medan han var stallchef på Ferrari. De är väldigt bra vänner. Också han Binotto som ni har sett i Netflix, de är också bra vänner. Men i alla fall, Günther Steiner gick runt och hittade då Gene Haas som var villig att investera i ett Formel 1-stall. Men det är ju han som ändå gjort liksom det hårda jobbet ändå, Steiner, hittat sponsorer och så här. Fått alla avtal med olika leverantörer för att kunna få en bil på griden. Så det är väl lite, så här i efterhand kanske Steiner borde gått in med lite aktier innan han blev sparkad. Om man ska vara lite efterklok, men ja.
Jag förstår. Men det är, då stämmer ju de så att det är ryktena att det var så att det var några procent som man ville ha. Vilket är helt, jag menar, mig veteligen så är ju Toto Wolff en del av Ferraris, nej, Mercedes team. Inte Ferrari. Så att det är väl inte helt onormalt att vi har teamchefer som äger andelar av F1-team, right?
Nej, det börjar väl bli mer vanligt. Toto Wolff äger väl en tredjedel av Mercedes och ja, som vi ska komma till sen har vi en annan som vill göra samma sak med Red Bull.
och
ja, men det är ju både så här förstås för Mercedes del var det ett sätt att få, jag tror det var initialt var det Toto Wolff och Niki Lauda som fick några procent. Det är ju för att man också förstås man vill att aktier också ska gå bra. Så det blir ju mera press på att leverera resultat. Sen kanske. Men alla stall opererar på olika sätt i bakgrunden. Så. Men jag kan tänka mig att det blir mer vanligt. Man vill ha en. Man ser det lite som sitt eget stall i framtiden.
Är det försäkrar genom framtiden på ett helt annat sätt också. Att så här bygger man. Alltså det ger en långsiktighet, inte bara nu gjorde vi ett bra år, nu fick vi ett bra resultat, jag får en bonus på det året, utan du bygger ett team från kanske 200 anställda till 400 anställda, sen så slutar du som teamchef och säljer då bolaget som du har fått att växa liksom, i alla fall din del i det. Jag tror att man committar på ett mer långsiktigt sätt istället för att nej, men det gör väl ingenting om vi kanske får en diskvalificering för att vi har gjort någonting som inte riktigt var lagligt. För vi vann, vi kunde ha vunnit den säsongen, då får jag en bonus liksom. Sådana där saker finns det ju på andra delar av motorsporten där man har tänkt lite fel när det kommer till de här sakerna.
Ja, speciellt idag med när liksom allt värde har ökat på alla stallen. Det är ju också, som till exempel Red Bull går ju runt med vinst så länge man vinner. Red Bulls liksom huvudmoderbolaget Red Bull slipper tjuta in pengar just nu i Red Bull, för att så länge de är först så, plus alla sponsorer, så går de ju med vinst helt enkelt.
Det är lite intressant, jag vet inte, Niki Lauda var ju först som du säger, sen Toto Wolff har ju liksom etablerat det ganska ja, starkt. Men det sker ju också inom bank och finans och också startup tech-världen, att du har delägarskap. Också även advokater och juristbyråer. Mm. Alltså att bli delägare är inte helt onormalt. Och sen så att få aktiepaket när man till exempel jobbar på Spotify eller på olika liksom, techbolag, det är inte onormalt på PayPal som jag jobbar på. Så att det är ju intressant att liksom, den typen av liksom, finansstrukturen nu börjar krypa in mot, eller ja, i och för sig funnits länge sedan Niki Lauda då, men det är intressant att den kanske blir mer etablerad nu i Formel 1 i med Gene Haas och alltihopa.
Det ska ju till en viss storlek där det kommer till de grejerna liksom. Det där du kan börja ge ut. Jag tror att det är väl inte bara teamcheferna som är delägare i bolaget. Jag kan tänka mig att det är flera som får aktieutdelningar och betalt i aktier och sådär också på utvecklingsavdelningen och sådär. Nu killgissar jag bara, hitta på helt och hållet. Men har man den typen av liksom funktion, så tror jag att det är nog inte konstigt. Men sen är ju här bara också bara poängtera, det här är racingbolaget du får aktier i. Det är inte i Red Bull som företag eller Mercedes som företag eller Ferrari som företag, utan det är liksom Scuderia Ferrari eller liksom Red Bull Racing. Och det är en mycket mindre operation liksom.
Det är jätteintressant. Ska vi kasta in en fråga till dig, Kristoffer?
Okej.
Jag tycker det var roligt. För er som lyssnar efteråt, vi kommer ju pusha ut det här på Spotify också. Kristoffer, du har verkligen ett intressant jobb. Har du alltid velat bli F1-reporter, eller vad fick dig att bli det och hur gick det till?
Nej, jag ville väl jobba med Formel 1, men det var lite svårt att hitta en väg in i från Finland, för alla stallen är ju baserade i England eller Italien eller Schweiz, det som är ett stall. Vi trodde väl att de flyttade dit så fort som möjligt om man vill in till dem. Jag pluggade ju ingenjör först, tänkte väl på något sätt att det skulle vara en väg in. Sen så kom jag med lite med det. Plugga lite till handels och så här. Och sen, men det som fick mig att börja men i slutändan var det kontakter, för jag började åka på Formel 1 race själv, för det var ingen annan som ville åka. Det här var innan Drive to Survive kom och fanns. Så jag åkte liksom runt på race själv några år. Det här var 2018. Liksom. Och ja, fick upp lite kontakter och så här. Så var det en av mina vänner då som jag fick från ett race som sa att ja, men de säljer ju så här paddockbiljetter till Formel 1-testerna i Barcelona. Ska du inte hänga med? Så bara, ja men okej, det låter ju kul. Liksom hänga i paddocken. för några tusingar, det var inte alls dyrt. Det är inte liksom på en GP heller när du ska ut med 10 000. Utan jag tror det var 2 000 kronor då. För en dag i paddocken. Så åkte jag ner dit och hängde runt de här hospitality. Och allting, och det var inte så mycket fans där, för jag tror det var väldigt begränsat och inte så många som visste av det. Men i alla fall där träffade jag en annan kompis då, Tony Svartsjö, som länge har figurerat i Formel 1-världen i Finland då. Och han är också finlandssvensk som jag. Och han hade kontakter då till en sportledning som jag fick testskriva för han såg att jag var väldigt kunnig inom området. Och det kommer ifrån att jag har följt alla, jag har sett alla Formel 1-lopp sen Kimi Räikkönen började köra. Såg också ganska mycket av när Mika Häkkinen körde 99 och 98 när han vann. Men mest Kimi Räikkönen då. Och på den tiden, det här är ju 20 år sedan, så på den tiden fanns det inte internet och information på samma sätt. Och du fick ju liksom köpa de här. Det fanns en tidning som hette F1 Sverige, F1 Racing. En svensk version tror jag, som var mycket översättningar. Kom ut en gång i månaden som jag prenumererade på. Och så här, så det var ju liksom, och förstås dagstidningar rapporterar om racen och så här, men det var ju väldigt svårt att hitta liksom, det var inte överflöd av information som det är idag. Det fanns några svenska webbforum också, men det var mycket på engelska också. Men ja, man kan väl säga att det här intresset liksom där 2018-19 började vara liksom på så hög nivå att om jag inte fick börja jobba med det så skulle jag sluta titta. Det var liksom för det liksom Ja, precis. För det var liksom så mycket. Och jag var ju lite arg också att tidningarna inte täckte allt som hände. Speciellt på svenska då.
Mm.
Så det väl var en drivkraft i att bli aktiv själv som reporter. Men det är inte lätt att hitta någon. Och sen så, jag bodde i Vasa på den tiden. Så på det sättet fick jag bara skriva för Vasa då. Vasabladet som jag akkrediterar genom idag. Så det handlar väl mycket om att vara var väldigt driven och så här skapa sin egen vigg. Gräva där man står, men ändå ja, man ska inte vara rädd för att fråga. För att fråga är gratis oftast.
Mm-hmm. Oftast.
Precis. Mm-hmm. Bara man frågar rätt person så kan mycket hända.
Men får jag spinna vidare på det för att om jag har förstått det rätt så har du ganska enkelt att snacka med Bottas.
Ja, det är också en grej varför jag ville vara på plats. För det tar en stund att bygga upp förtroendet till alla förare. Liksom när man är där första gången så tänker de bara, nej, men det här är ju något stolpskott som vill komma bara glassa i Formel 1-glansen. Men det tar en stund att bygga upp förtroende och just Bottas och hela hans crew runt om sig så morsar ju på nu. Till exempel så hans pappa var ju på plats där på testerna som jag pratade lite med. Det är en fördel att kunna finska då förstås.
Mm.
Sen hans PT är ju också finsk, brukar jag prata lite med. Men han är lite... han säger inte så mycket faktiskt. Sen har vi hans hjälmkille Stilo, Juri Danesi. Väldigt trevlig kille. Vi gjorde ett reportage om deras fabrik faktiskt förra året. Det var jättekul. Och sen har vi hans... Vad ska vi kalla han? Inte manager, men lite så här... Sakfixare. Paul Harris som är en tidigare mekaniker hos Mercedes. Som är har hand om lite samarbeten och sånt. Så alla förare har ett sånt här litet crew som följer med dem runt. PT, kompisar och så här som kommer med på olika lopp. Så det är mycket... För under GPL får du inte prata så mycket direkt själv med förarna. Det är ju inte ens 5 minuter per dag. Om du inte har en exklusiv intervju, vilket jag hade i Bahrain. Men liksom en vanlig race får du ju max 5 minuter per dag med alla förare, om ens det.
Mm.
Så det är mycket att snacka med de här folk runt om som du får veta mycket vad som händer med till exempel Valtteri då.
Mm. Hur mådde han? Hur kändes han taggad? Med världens snyggaste frisyr och schyssta mustaschen liksom.
Mm, mm.
Ja, jag fick ju min mustasch godkänd av Bottas här i...
Nej, så.
Ja,
det
är... Ja.
Bottas approved. Ja. Du måste ju typ citera det och skriva på väggen liksom.
Ja, jo, jag hade med en fotografkompis som hörde det också, så det finns verifikat på det.
Ja.
Ja.
Det är ju värt allt slit.
Han kände sig positiv ändå. De har gjort radikala ändringar på bilen. Som lyckats visa sig vara bra i race. Men kvalet har de lite att jobba på ännu då, tyvärr. Mm. Men han verkar positiv så här. Har ju ett gående kontrakt i år. Men, och söker ju förstås en flerårsavtal. Han sa ju det rakt ut som han har sagt innan. Att det är ingen vits att gå till ett stall bara för ett år för honom. Att han... Ja, han har testat det hos Mercedes i 5 år i sträck och det bröt ju nästan ner honom mentalt.
Mm.
Att han får ju mycket mera sinnesro om man får liksom jobba under en längre sikt. Och så, nej, men han verkar ju positiv inför säsongen och han poängterar det här. Alla sådana här hobbies och cykling och allt vad han håller på med vid sidan om sporten så ger honom. Då kommer han liksom in varje helg i den nya säsong med liksom fräscha tankar att han fastnar inte i Formel 1 24-7, vilket är lätt att göra när man jobbar i den här sporten. Både som förare eller annars.
Det blir väl ett liv liksom som man lever, kan jag tänka mig. Det är de som säger det, du kan kanske bekräfta det. Det blir en liten bubbla där som man finns inom i Formel 1-cirkusen. Nej, det är på grund av honom jag köpte en Canyon bike också. Det är hands down.
Marknadsföring kan... funkar. Det är sponsorship. Det är kraftfull marknadsföring. Det är...
Influencer. Nej, men fortsätt. Han känner sig taggad.
Ja, och sen har vi den här. Det blev ju en skandal i Finland. Jag vet inte, i Sverige också. Att hans ansikte finns på en snusdosa.
Okej.
Ja, så jag ställde frågan, men han ville inte kommentera det officiellt. Så det var han. Sen så...
Ja, vänta nu. Han ville inte kommentera det officiellt, men du har fått ett inofficiellt svar.
Ja, som jag kanske inte kan säga här. För att... Ja.
Okay.
Precis,
ja,
för okay, att...
No comments är också ett svar.
Ja, precis. Ja, men, ja.
Ja, jag tycker det är bra av honom. Det är rätt mediehantering. Så, ja, men, officiellt så tänker jag inte säga någonting om det. Men mellan dig och mig så...
Ja, men det är det här... Ja, precis. Det är ju... Så om man liksom får ett svar då utanför, så det visar ju också att man har skapat förtroendet till någon.
Mm.
På något sätt. Genom att vara synlig och på plats, så ja, man känner liksom folk kring honom som kan tala gott om en.
Apropå journalistförtroende, så tänker jag på Ronny Pettersson när han alltid bjöd in de personerna som var frilansare först till honom. Det var så kul, för att han sa ju liksom, ja, men du är frilansare, du är här på egna pengar, dig vill jag snacka med först, så att de skulle få nyheten först. Så att det kanske, den andan kanske finns kvar i paddocken liksom. Mm. Att man ger lite signaler åt vissa journalister. Det är kul.
Ja.
Mm-hmm. Ja, coolt. Vi har ju massor med att fråga dig, Kristoffer, men vi kanske ska snacka lite Bahrain också, liksom racet, och hoppa in på det. Men vi kan ju väl runda av lite testerna. Vad tyckte du att vi såg något märkvärdigt nu 2024? Det var ändå lite ändringar på en hel del bilar. Var du förvånad över någonting? Liksom, var det en reaktion när Mersa var ganska snabba på träningen?
Ja, alltså det första och det viktigaste som kanske har fallit bort i glömska är ju det här Red Bulls radikala design om ändring av bilen, som jag tror, nu fungerade ju jättebra i Bahrain, men när man gör så här ändring, vad finns det för garanti att det kommer fungera på alla 24 banor istället för att gå för det konceptet man hade? Det är väl en sak jag vill höja och lyfta fram fortfarande. Från testerna.
Just det.
Ferrari ser ju väldigt bra ut så här i race också. Sen hade ju båda problem med bromsarna i racet. Men de verkar ju ha gjort någonting under vintern i alla fall. Så, som gör att förarna är glada igen. Mm. Att Leclerc sa ju fjolåret var en av hans sämsta säsonger.
All right. Vad heter det? Det var 18 grader på racet i lördags. Påverkade, för jag tror att det var en del varmare temperatur under träningarna. Var det sånt som påverkade till exempel Ferraris bromsproblem under racet? Och vi hörde också att Mersa hade problem med sin bil, för den överhettades. Var det liksom kylning som de missanpassade bilen till under racet? Eller var det, nu hoppar vi in på racet, men... Var det liksom mycket temperaturer ändå som ställde till det på lördagen där?
Nej, inte vad någon riktigt nämnde efteråt. Det de nämnde mest var ju vinden, för det blåste ju rätt rejält på kvalet. Men sen var det nästan vindstilla på racet. Det lyfte i alla fall Verstappen fram som varför deras bil fungerar mycket bättre.
All right.
På lördagen. Men inte temperatur, men det stämmer. Det här var ju 20:e gången man körde Bahrains GP, och det har aldrig varit så här kallt på race-dagen, hörde jag.
Mm. Det brukar väl vara närmare 30 där, om jag minns rätt. Och det är väl ändå ganska mycket ifrån vad man skulle kunna estimera. Och jag tror, det var något team som sa det, att de hade problem med... Nej, men det var Mersa som sa att de hade problem med att få däcken också i arbetsfönster. Att de hade lite liksom negativ spiral. Toto Wolff sa det efter racet, att de hade lite problem att få in det. Så det verkar ju vara som lite... Att Red Bull slog rakt på spiken och liksom fick in rätt fönster och alltihopa med bilen. Men det kommer ju bli lite intressant.
Ja, verkligen. Ja, det var ju många stall som hade bekymmer i racet. Man kan ju spekulera i varför, och sen förstås alla som inte vinner hittar ju alltid en orsak till varför de inte vann. Så det får man ju ta med en nypa salt, men... Men jag är jättetaggad att se Saudi-Arabisk GP. Det är ändå bra att vi har ett lopp så här nära in på det första loppet. Så vi får bort den här stämpeln. För det var ju allmänna reaktionen i mediacentret liksom efter loppet. Liksom. Yes på, nej inte en till säsong av det här. man ser liksom bara läsesiffrorna dala ner.
Ja, alltså jag tror jag skickar någon printscreen på det där, men alltså, det var ju jätteintressant. Jag kan ta upp den i liven. Reaktioner på vad folk, vad medierna skrev efter, alltså många Instagram-konton skrev efter racet. Och det var ju bara såna här reaktioner liksom, pre-race excitement, race start, Max Verstappen leading the race, why am I watching this? Och det var ju, hela flödet fylldes, i alla fall för mitt flödet fylldes med såna här liksom jäsp-reaktioner efter racet. Men vi hoppar in på den pucken. Vad tyckte ni om racet? Vem vill börja?
Jag tycker att det var lite snark, men det var intressant att se just problemet med att få ner bilen i hastighet. Och att det började med Leclerc. Jag skrev ju till dig, Kristoffer, under dig så fråga, men är det bromsklossarna det är fel på, eller är det att de går för varma, eller är det en skill issue? Och du svarade att det var en skill issue med Leclerc. Och tittar vi på hur det gick för Sainz, så ja, absolut, jag kan hålla med. För att Sainz hade inte samma problem, och de ska ha ungefär ganska precis samma material. Så.
Ja, men du ska ta sådana där svar med en nypa salt också.
Ja, det är klart jag gör det. Så det.
Ja, jag tyckte det bara var så kul förslag. Liksom. Ja, men jag tror vi skulle ha haft ett mycket bättre race om Leclerc hade fått bilen att fungera optimalt då. Jag tror inte det här avståndet i Verstappen skulle varit lika stort i alla fall. Att vi skulle fått liksom en kamp. Sen var det intressant med att Red Bullen gick på soft. Mm. Hur skulle de hålla sista stinten, vilket visar sig förstås bilen ganska lätt i slutet av loppet, men ändå så finns det en risk med att gå för soft, men de hade ju koll på det, visade sig. Så ja, men det fanns ju ändå lite highlights att lyfta fram. Så visade ju att det fanns race pace i den där bilen, ja, man kör upp sig till 11 då och liksom best of the rest, om man säger så. Mm. Nico Hülkenberg gjorde ju också ganska bra, förutom att han puttade till Lance Stroll då, vilket också gjorde att Bottas blev avhängd direkt i starten.
Just det.
Grund av han fick lite trafikstockning där, som är singelleden ner till kurva 1.
jag tycker synd, och nu generell kommentar på Bottas och racet, jag tycker synd om honom. Dels det och sen så hans problem med däckbytet. Det är liksom, och så ändå har han liksom positiv anda när han säger att han har fått en bil som är mycket bättre i race pace, och så bryts liksom starten och däckbytet med ganska bad luck. Så att all kudos till honom för att han kämpar på.
Ja, det finns ju bara en annan förare som har kört i Formel 1 som har haft mer otur än Bottas.
Pastor Maldonado, eller? Han kanske inte hade otur. Shots fired.
Jag kunde få det tillbaka.
Vad tror Jonas?
Nej, jag kan inte svara på vem som har haft mer otur. I så fall det är...
Det är ju Kimi Räikkönen.
Ja, okej. Det är lite mer legitim svar.
Ja, så det är liksom den finska autören följer med sig. Men ja, de klarade ju det under en minut nu. Förra gången julbulten fastnade, tog det i 2 dagar. De fick ju köpa hem bilen.
Fair enough. Improvement.
Ja.
Vad roligt. Men ja, du hann inte snacka med honom efter racet eller någonting? Nej.
Ja, lite, men... Ja, han sa ju det, att hoppas liksom otåren för den, detta år liksom är borta nu. Men han gjorde ju en bra start för en gångs skull. Han
var vansinnigt bra. Vansinnigt bra start alltså.
Han var ju direkt förbi en RB-bil och jämsedes med både Haas-bilen nästan. Sen fick han ju backa av då. Och ja, synd man inte fick se slutet av i den imponerande starten. För att jag hade på känn liksom, jag hade tippat Bottas ändå på PT. Och kollar man på så som kom P11 och så kanske det fanns där. Men det kommer vi aldrig få veta nu.
Mm. Nej, men det är en risk han tar också. För han går väldigt djupt in mot innekanten in i första kurvan. Och där blir det alltid trafikstockning. Kanske inte så där illa som det behövde bli den här gången. Men och samtidigt så svårt det smäller så är de på utsidan som får ta bilen i sidan istället. Så it's racing.
Ja, Jonas sa det under racet att sedan Bottas lämnade Mercedes så har det bara gått dåligt. Är det bara, alltså, vad heter det? Orsak, konsekvens. Men vad tror du att Bottas bidrog jättemycket med Mersa, men du tror inte att det är orsaken till att Mersa började gå dåligt för att Bottas drog?
Nej, det är väl nog mer tekniska reglementet om man chansade på ett bilkoncept under 2 år som inte visade sig vara bra, och Lewis Hamilton kom ju inte ens överens med det. De verkar ju lyssna nu mer på Hamilton och har gett honom en bil som han ska kunna vinna med. Så sen gick ju han lite händelserna i förväg och sa att han får ta något stall ganska snabbt innan han testade bilen. Men det handlar väl mer om Hamiltons långvariga intresse i Formel 1. Och han såg en chans som han inte har fått ett erbjudande om innan. Så han kände väl att det var dags att testa på något nytt.
Vad tycker du om den flytten, Martin?
Jag?
Ja, jag vet att det finns ett speciellt rum i ditt hjärta för Mercedes och för Hamilton.
Alltså, jag gillade ju verkligen inte Hamilton när han körde mot Nico Rosberg. Så att, det för mig växlar under åren, nu har jag gillat honom typ efter det. Jag gillar ännu mer Toto Wolff och hans management style, så att det är väl därför jag liksom klappar för Mersa. Och väldigt viktigt att tillägga, orsaken till att jag knyter ihop likes på Hamilton och Mersa, det för att jag vill se historien skrivas med nummer 8:e mästerskapet. Att, med det som bakgrund, att han går till Ferrari tycker jag är den roligaste grejen som har hänt i sporten. För att jag gillar Ferrari. alltså, jag gillar Ferrari mer på grund av passionen och liksom den här liksom röda racebilen, och för att Ferrari är liksom det enda stallet som har varit med i Formel 1. Alltså, Ferrari är alltid Ferrari, och ju mer man kollar på Formel 1 desto mer börjar man gilla Ferrari, bara för att det är liksom sån jäkla kultur. Och när man varit på Monza 3 gånger så börjar man liksom, ja, men man blir liksom nästan indoktrinerad i att liksom, ja, men det är Ferrari som är roligast liksom. När Hamilton går dit, jag får lite mixed feelings. Jag tycker det är kul, för att det är en liksom, Hamilton som person gillar jag. Ferrari är ju liksom the team. Men sen får jag också lite så här, ja, men man får så jäkla mycket förväntningar med den flytten. Och tänker att ja, men nu kommer det hända grejer med både teamet, och Fred Vasseur är där, och det är inte italienskt längre. Och därför blir jag så jäkla försiktig i den grejen också. För att liksom, vad händer om konstruktörsmästerskapet nu går till Mercedes 2024? Liksom, då blir det liksom plattfall och liksom en Alonso-flytt. För Alonso har ju alltid liksom hoppat till team som har blivit dåliga. Typ, har han väl. Så därför blir jag lite så här, fan, on the paper it's perfect, men in reality så vet det 17 hur det kommer bli. Det blir konstigt. Leclerc och Hamilton, ja, det kan bli jättebra, men samtidigt blir jag lite sliten i tankarna. Det kan bli lite som att man förväntar sig att det ska bli världens grej, och så kommer man dit i 2025 och så bara, ja, bilen är fortfarande 3 liksom. Ja, kul. Mersa fick i ordning på sina grejer och så nu vinner de. Och så kommer Hamilton halva runt i en Ferrari på 3:e plats eller 2:a plats, och då blir det så här, ja, men då kommer inte 8:an. För det är den som jag helst skulle vilja se. Så att därför blir jag lite försiktigt positiv.
Men är det inte dålig stil av Hamilton att lämna så här då? Liksom innan en säsong, man har inte ens sitt årets bil. Eller vad tycker du?
Ja, om jag får säga vad jag tycker, så tycker inte jag tycker, alltså dålig stil. Det, ja, jag tycker inte riktigt dålig stil, för att får man chansen att köra Ferrari så ska man göra det, för att det är liksom the team. Och den luckan och dörren öppnar sig inte alltid. Det kanske är liksom en gång var tredje, var 50 år, I guess, för att du vill ha lite långsiktighet i förarna där. Du skriver inte upp dem på ett års kontrakt riktigt i Ferrari, i Mercedes och Red Bull. Så att den luckan öppnas inte så ofta, och med tanke på att Hamilton börjar bli äldre och äldre, så liksom det var lite now or never, tror jag faktiskt. Och jag tror ärligt talat att Hamilton hade hoppat av Formel 1 om han hade tagit 8:e mästerskapstiteln, och nu känner han att ska jag göra någonting kvar i Formel 1 så är det ju att köra den röda bilen liksom, även fast jag inte får 8:an. Dålig stil, ja, alltså at the end, business is business. Det är ju liksom du måste se på dig själv, och ursäkta nu, men jag upprepar Hamiltons egna ord, man skriver sin egen historia, man skriver sin egen story liksom. Och det är så det är, man måste ta liksom egna beslut någonstans och säga bara, ska jag köra i, ska jag haft en karriär i Formel 1 så vill jag ha kört den röda bilen. Så att
Intressant är att man skriver sin egen historia. Med meterligen så är det Mercedes som har skrivit Hamiltons historia. Från att han signade med McLaren Mercedes när han var 13 år. Han har inte kört med någon annan motortillverkare sedan dess.
Nej, det, så är det.
Good point, det är första gången han byter. Byter familj.
Ja, men
Vad tycker ni om flytten, va? Säg Kristoffer.
Ja, jag fick väl så här kvällen innan arena fick jag är med lite WhatsApp-grupper och så här med folk som jobbar mycket, så jag får ju nyheter ganska snabbt innan de når publikt, men ja, på något sätt så såg man väl, alltså timingen var väl det största, och liksom du har signat ett kontrakt i, jag var ju på Monza när han signade med Mercedes, eller det blev offentligt i alla fall, jag vet inte när de signade, och liksom så här, det var ju liksom 5 månader innan så går han och signar med Ferrari nu. Men det är väl som du säger att han fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till. Mm. Och han är ju ändå på... Det handlar nog mer om här John Elkann och han, Lewis Hamilton, har haft en dialog under flera år och försökt förbereda. Och Ferrari, det känns som Ferrari vinner mer på det här än Hamilton på något sätt. För de får ett jättestort varumärke nu. De får ju liksom en riktig superstar. Visst, Leclerc och Sainz, de är också väldigt stora, men de är inga superstars som Hamilton och Verstappen. Och det var väl Ferrari ville ha en egen Verstappen, och bygger man inte igen så köper man in en, helt enkelt. Och ja, kommer man inte vinna VM med Hamilton så kommer man aldrig vinna VM, tror jag.
Nej.
Det kan jag nästan sätta mitt... Jag kommer kika upp mitt Formel 1-pass om de inte vinner.
Shit, okay, om,
inte, ja, om Hamilton inte vinner ett VM med Ferrari kommer jag kika upp mitt Formel 1-pass.
Ja, jäklar. Keep your word. Det jag vill lägga till, du ska få svara också Jonas, men det jag vill lägga till är att The Perfect Story skulle typ skriva sig om Hamilton nu tog 8:e titeln i år med Mercedes och sen gick till Ferrari, för då kan han bara ha kul där. Liksom,
tills nej.
Okej. Okay.
Nej, det är Ferrari som ska vinna. Ja, jag är Ferrari-fan sedan jag var 3 år liksom. Så det är... Nej, men jag har jättesvårt att tro, med den utvecklingen som Carlos Sainz gör just nu, att han inte är ett stort potentiellt namn för att bli världsmästare. Jag tror att det kan vara ett misstag att byta ut honom i Ferrari. Jag kan ha fel.
Ja, det är svårt för Sainz att hålla sig motiverad samtidigt som man måste visa liksom att han kan leverera på banan för att hålla sin aktiekurs högt på förmarknaden. Så det är... Tänk vad jobbigt att börja en säsong och veta att man inte kommer köra kvar. Det är inte så man vill komma till jobbet. Liksom, ah, men, nu är det sista, ni vet ju hur det är när man är sista månaden på sitt jobb. Man liksom, så här sagt, man säkert börjar göra uppgifterna. man börjar surfa mer på datorn än tidigare.
Jag ska ta upp en reaktion från de som tittade. Jättekul att ni är med och kommenterar, by the way. Fortsätt fråga och kommentera. Här har vi, tror alla chaufförer vill köra i Ferrari någon gång. Än vad de säger så är det nog så. Så alla som får chansen, än hur dålig den är, tackar nog jag. Ja, men precis. Alltså jag kan bara förstärka det. Jag tror jag håller med den som säger det.
Varför stannade Kimi Räikkönen kvar i Ferrari efter att han vann VM? Och varför bytte Sebastian Vettel till Ferrari? Ja. Det finns många exempel.
Mm. Någon som såg ut och var sur på grund av att han liksom var på sluttampen av sin anställning var ju Yuki Tsunoda i racet. Han ville absolut inte göra så som teamet bad honom. Så att han ville ju inte släppa förbi Ricardo i rätt tid. Vad tycker ni om den incidensen?
Han tar inga poäng i alla fall, så spelar det för roll.
Fair point.
Ja, han erkände ju sen i eftersnacket. Eller först liksom kom han till skrivande media då, där jag står. De kör ju först tv-intervjuer, alla tv-kanaler, de har liksom olika stationer. Jag kan visa bilden någon gång, men sen kommer de till skrivande media. Där vi får brottas då, 15 skrivande journalister om frågor. Mm, han sa först att vi måste kolla med teamet så här. Jag vet inte varför de tog det här beslutet. Sen fick han frågan igen och sen så svarade han direkt ut. Ja, men det här var planen från början, innan loppet startade. Så han liksom, han ljög till och med första första gången han fick frågan, vilket var intressant. Och det visar väl bara att han var väldigt upprörd över vad som hade hänt. Jag fattar inte. Jag vet inte varför han reagerade så där, om det ändå var planen från början. Lite märklig. Kanske det är något vi inte vet som han inte har sagt.
Ja, men absolut. För att Ricciardo sa också det efter racet. För han fick samma fråga ungefär. Rätt med mig fel. Och han sa ungefär att men vi snackade om vilken strategi vi skulle ha innan racet. Och vi sa att jag skulle gå på mjuka däck mot slutet. Och inte han. Så jag vet inte. Alltså, varför kom Jukis beslut att inte så snabbt släppa förbi honom, för det tog ju typ två varv innan mellan teamet sa att han skulle göra det till att han gjorde det, I think. Nu kanske jag överdriver lite, men ja, men det var en konstig incident. Vi kan ju bara spekulera i hur länge Jukis kontrakt är, om det är det som avgör att han absolut inte kommer ge en enda tum för att liksom göra som teamet säger, utan han ska själv visa att han är snabbare än Ricardo. Så I don't know, det kanske är en förhandling som pågår att Ricardo ska få stanna där i flera år. Yuki har ju faktiskt slagit sina teamkamrater de senaste 2-3 åren, tror jag. Han har varit ganska duktig mot vad heter han, Blonda, som kom in och körde tre race när Ricardo hade slagit i handleden. Och
Liam Lawson.
Tack så mycket. Jukki var jäkligt snabb mot Liam också. Om jag minns rätt. Rätta mig om jag har fel, ni som kollar live. Och Jukki har liksom på något sätt fått upp kraften i att vara ganska duktig och snabbare än sin teamkamrat. Och nu när Ricciardo kommer in och Ricciardo får lite fördelaktig strategier, så kanske det tar på honom, Jukki. Och han kanske inte kan hantera det riktigt.
Ja, alltså Tsunoda är ju bara där för att man har samarbetet med Honda. Det är ju, han skulle nog ha varit utbytt, tror jag, efter tre säsonger. Det är inte så många andra som har fått chans. Fyra säsonger liksom i Toro Rosso / Alfa Tauri som Tsunoda. Så det har nog mycket att göra med den här delen. Och sen så har jag svårt att se honom. Det känns som han inte... Kan han liksom representera Red Bull i sitt huvudstall? Jag vet inte. Jag har svårt att bedöma det faktiskt.
Nej, jag
är... Vad säger du, Jonas?
Nej, men jag tvekar det också. Och jag tycker att Red Bull har en ganska tråkig förarstrategi just nu. Jag hade ju velat sett Lawson i det här nya teamet som jag tänker kalla för Toro Rosso.
Ja, det där blev ju också en snackis under testerna, men ja, liksom tungvrickaren Visa Cash App RB är ju inte det man vill använda, så många går ju bara för Och sen har liksom bolaget bakom, så det heter ju liksom ändå Racing Bulls SPA, som är registrerat i Italien, så jag vet inte, men det får man inte använda. För de sa under launchen att det här RB står för Red Bull. Det är också väldigt märkligt, men jag kallar dem Racing Bulls eller RB bara. Det är liksom, vissa får då får nog hitta något annat ställe. I min artikel nämnde jag inget Visa i alla fall.
Nej, jag förstår.
Hur säger man om Sauber? Hur säger man Stake?
Nej, det är ju Sauber Group.
Okej.
Men när vi... Men Viaplay intervjuade de där första dagen. Och jag tror det var den här holländska intervjuaren som sa att... nämnde Sauber och Bottas rättade honom direkt. It's actually Stake F1 team. Nej, men jag fattar ju varför de gör det. Och det har väl alltid funnits liksom... McLaren West och ja, ni vet, men så här journalistiskt sett så vill man ju ändå använda den rätta termen och inte sponsortermen, fast man säljer bort liksom hela namn idag. Men Red Bull, vad ska man kalla dem då? Liksom Milton Keynes.
Om
man inte vill.
Ferrari heter väl också Scuderia Ferrari?
Precis.
Så det sägs ju inte ofta.
Några korta om racet generellt sett. Tänkte bombardera ut lite flaggor sådär. Och varför? Vi har berört många punkter redan. Men jag har några anteckningar som jag skulle vilja gå igenom här. Vi pratade lite grann om bromsar. Och skulle vilja diskutera lite klagomål angående aerodynamiken också. Toppfart gnällde man över på Ferrarin. Det känns som att man har ställt på lite mycket vinge på Bahrain. Och det kan ju ha med saker att göra, som att vi hade mycket vind på lördagen och så hade vi inte fullt lika mycket vind på söndagen. Det är ett diskussionsämne, vi kommer dit alldeles strax. Röd flagga till Leclerc för att han drog på sig bromsplattor. Har du en bil som inte kan stanna på de metrarna som du vill stanna på, då måste du bromsa tidigare. Sainz var duktigare på det. Hamilton var inte så duktig på det heller. Han får en gul flagga för sin prestation. Jag tycker att Oscar Piastri har gjort precis vad jag förväntar mig av honom. Så han får en gul flagga. Jag har en watchlist i år på tre förare som jag kommer följa lite extra. Oscar Piastri, som jag fick ett tips av i början av förra säsongen, att den här killen tror vi på liksom. Så jag följt honom lite extra. Sen så blommade han ut under slutet av säsongen riktigt bra. Så han är väldigt intressant att följa, tycker jag. Han tar sig närmare och närmare Lando, så att det är så honom tittar på. Sen är det Bottas. För att se vad som kan finnas i honom och vart han eventuellt tar vägen. Och gör han ett bra jobb i det teamet som han gör. Och sen är det ett Lance Stroll som jag tycker går mot att bli en riktigt duktig förare faktiskt. Man kan kritisera hans bakgrund hur mycket man vill och sådär. Men det är svårt att kritisera hans utveckling faktiskt. Det börjar bli för svårt. Stroll får en grön flagga ut av mig. Han är en halv sekund i snitt långsammare än Magic Alonso. Fortsättningsvis ett ganska helt okej race i Bahrain. Påvisa att det finns fart i bilen i sin helhet. Aston Martin-bilen. Och vi kommer in platsen efter sin teamkollega som är där för att han ska lära sig mer också. Albon gör ett bra race, Russell gör ett bra race, gröna flaggor till dem, Joe gör ett jättebra race också, Red Bull strålande insats. Det är väl egentligen min plädering i kort liksom, utav de sakerna som jag lyfter från premiären.
Snyggt. Jag kan dra lite flagga också lite kort bara. Jag har inte lika många, men jag vill ge en gul till Ferrari. Dels på grund av att de hade ett bromsproblem och Leclerc. Borde inte hända. Men jag tyckte det var jättekul att se att de två förarna racade mot varandra. Det gör att det är lite gult. De gav verkligen allt och man såg att båda de två ville ta liksom ledarskapsrollen i teamet. Det är fight från liksom första racet och alla kurvor mellan de två. Och det är jättekul att se. grön jättebottas. Det är mest för att liksom peppa honom. Bra start och stackaren fick inte ordning på däcken i pitstop. Röd tänkte jag kasta på Mercedes. De ska inte vara ett sånt team som har problem med överhettande bilar. Fair enough, de har en lite ny bil, ny konstruktion i år. Det kan finnas barnsjukdomar. Men de ska inte ha det i ett sånt team när de har så många anställda. De var till och med, som sagt, var tvungna att köra lift and coast för att bilen skulle kunna hålla ihop. Vilket var lite konstigt att se. Och sen så har vi varit inne på lite det också. Jag vill lite oskyndsamt, det brukar vi inte göra, men jag vill ge det ändå en röd flagga till racet. En sak som bekräftade att jag tyckte det var tråkigt, jag tyckte det var lite tråkigt, det var för att jag förväntade mig fight om första, andra, tredje plats. Race highlights på YouTube var under 7 minuter den här gången. Det brukar alltid ligga över 8 minuter. Den här gången hade de inte kunnat klippa ihop mycket mer roligt än så under det här racet. Det är min statistiska analys på att det vart inte så kul race. Sen är det ju liksom absolut, mina förväntningar var höga. Det var en premiär, man ville ha kul, man ville se fight, man ville se någonting som händer. Och det vart ett ganska standard race i Bahrain. Jag säger inte emot det att jag tyckte det var ett bra race, men jag, det var mest mina förväntningar som besvekts, om man säger så. Hade du några också, Kristoffer? Jag förstår att du inte har hunnit. Liksom, eller?
Jag brukar väl hålla mig från såna här rankningar generellt, men ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt att vi får en sån här 0-0 match i premiären. Jag går ju på och ser fotboll här ibland med Jonas, och jag hejer på samma lag till och med.
Ja.
men ibland så blir det inte resultatet som man vill och så här, och då kanske så som folk kände i lördags när de såg loppet, att det här blev ju en ointressant fotbollsmatch. Mm. Kan jag tänka, och det händer ju ibland liksom. Man kan ju inte liksom konstgjort göra Formel 1-lopp intressant då. Det är ju det som är det. Men man hade väl förväntat sig mer. Liksom, det gick 3 månader sen senast och alla kommer med nya bilar och hej och hå, nu har vi bättre plattform och så här. Och sen bara, ja, är det ungefär samma målgång som i Abu Dhabi. Det är väl det som stör en mest. Så, men jag
What
tycker liksom
year is it?
Ja, men mycket. Så här, jag har jobbat i den här branschen över 5 år. Men liksom, mer och mer så snackas det här om uppdateringar och uppdateringar och uppdateringar. Det är liksom konstant snack om att till lopp X kommer vi introducera massor, och sen så kommer det så bra. Jaha, men hur blev det med det här? Ja, men det blev inte så bra i slutändan. Så det, man lever mycket på framtiden och lovar en massa saker som inte blir av. Så, men jag vill, ja, röd flagga väl. Det är mest den här off-track actionen som var det mest intressanta, om vi vill snacka mer om det.
Mm-hmm.
Så det var ju kanske det som var mest kul att följa med på plats i alla fall. Liksom, vad som pågick med Christian Horner och sen Mohamed Ben Solem, för presidenten han ju också.
Ja, låt oss öppna ämnet. Vi kommer köra över tid, men that's okay, tycker jag.
För dig, det här har alla gått och väntat på.
Ja, exakt.
Vad utvecklar Kristoffer?
Ja, men den här utredningen mot Christian Horner, eller med Christian Horner, jag vet inte vem som startade den. Och vad vi fick höra i alla fall var att Red Bull hade startat en utredning mot Christian Horner. Då att han liksom ska ha gjort liksom olämpligt beteende helt enkelt mot en anställd då på Red Bull som fortfarande jobbar där. Och de här mejlen var väl allt från juni 2022 fram till detta år, så det var ju ganska väl en lång period. Och den här utredningen pågick, och det var ju, han förnekade liksom att uttala sig, Horner, men Zac Brown var ju väldigt hård. Jag gillar Zac Brown, han vågar ju säga någonting. Liksom. Mm. Och han både kritiserar det här att Red Bull äger 2 stall och att det finns ingen annan sport där liksom ett företag äger 2 stall. Gör det. Och sen också att vi kräver full transparens i den här Hornesagan liksom sen när det är klart. Och vi fick ju liksom, var det på onsdagen, ja, så kom det beslutet om att liksom Horne frias från alla anklagelser. Men om det liksom var sexuella trakasserier som den är skadras om, så kan man ju liksom gå i en offentlig domstol i Storbritannien då. Men det undvek man, att man ville liksom ta in en case i det, som det kallas, liksom som en form av privat utredning då, så att det inte ska läcka ut vad det här handlade om.
Mm.
Och då verkar ju allting fred och fred så långt till där på torsdagen då blir det på träning två, så plötsligt liksom så här, 10-15 minuter in på andra träningen så ser jag bara hur en grupp, jag sitter och skriver liksom en artikel samtidigt, så ser jag bara hur en grupp på 10-15 personer samlas framför en dator. Och så har ju en holländsk journalist som är väldigt bra bekant med Verstappen-familjen fått ett mejl med det här Christian Horner evidensmaterial och så en länk till en Google Drive med, från en anonym mailadress. Och ja, det blev en väldigt konstig stämning i mediecentret. Det finns två tillfällen när jag har varit i mediecentret som jag aldrig haft så konstig stämning. Det är torsdagen då i förra veckan och finalen i Abu Dhabi 2021. Mm. Det var liksom alla liksom journalister liksom sitter och vad fan händer? Liksom. Mm. Det är ungefär den reaktionen. För liksom när man ser liksom den här mejllistan sen, det är liksom stallchefer, det är FIA, personal, det är inte liksom mejladresser du hittar på Google. Och de som är nästan 100 skrivande journalister, ingen av Viaplay-killarna fick det, och ingen liksom, inte så många tv-rapporter, utan det var mest skrivande journalister, och de hoppas att de ska hoppa på det här och publicera det. Alla höll väl tillbaka för att då det är anonymt så det är svårt att verifiera uppgifterna, men det läckte ut ganska snabbt den här länken och meddelanden, men än idag är det svårt att verifiera, för det är ju så lätt idag, du behöver ju liksom bara två telefoner så kan du skapa sådana här WhatsApp, liksom chatta själv. Och motparten då till den här som jobbar ju kvar ännu idag, som jag förstår, hon var ju på plats i Bahrain och hon är, jag vet inte hur mycket jag ska säga, jag vet ju hennes namn, men jag vet inte om jag ska hänga ut henne.
Nej, jag tycker inte det.
Ja, det får ni,
gör det som du tycker känns bäst.
Ja, det får ni googla på själva, men i alla fall.
Mm. Och det hon kliver ut när hon är redo, så ska jag säga.
Ja, och det är ju konstigt att jobba kvar och det här läcker ut också, det är ju inte liksom så kul för henne att det här liksom blir offentligt. Om det nu är äkta det här.
Men det var, ursprungligen var från Holland?
Ja, på något sätt har ju den här holländska telegraf liksom... Först fick de veta om den här utredningen pågick. Så de vågade liksom publicera det. Och de har ju sina advokater då som står bakom det ifall de blir stämda. Och sen senare får de se de här meddelandena då. Och våga skriva om det också. Det är ganska modigt.
Jag börjar dra paralleller i alla fall till de som kom från Holland, det vill säga Jos Verstappen och Max Verstappen, som också involverade Red Bull. Och om vi tillåter oss att spekulera i att Jos Verstappen, som inte är kompis med Christian Horner, om vi tillåter oss att spekulera och skicka ljus på att det kanske kommer från Jos Verstappen, är det inte då väldigt kontraproduktivt att göra så här när ens son då kör i Red Bull med den teamchefen och det går så otroligt bra för honom? Jag förstår inte liksom motivet. Om det är så att det kanske kommer från Jos Verstappen. Vad är motivet? Är det att försöka få av Christian Horner från liksom sin roll? Och varför vill man då göra det? För det kommer ju skapa en konsekvens i teamet att Max kommer få en annan teamchef som kanske inte alls förstår liksom hur han kör och vad han behöver. Vad tror, om vi säger att det kommer från Jos, vi kan bara spekulera i det. Vad kan motivet vara, tror du? Varför gör man så här? Varför försöker man få fram, varför skickar man ut de här printscreensen på Google Drive? Varför, när liksom caset är nedlagt, så fortsätter man ändå? Det är någonting som man vill åstadkomma med det här. Vad är dina tankar kring att vad man försöker åstadkomma?
Det är någon som har ett personligt drev mot Christian Horner. Men jag tror inte det är just Verstappen, för han var ju också med på den här mejllistan. Men det är det där jag inte får kläm på, för att samtidigt som det här pågår så finns det ju liksom en, som jag skrev i gruppen idag, att det finns ju en spekulation om att Red Bull-ägaren då, han som äger 51% av aktierna, thailändaren, en svårt med uttalet här nu, men
vi får försöka.
Ja, Jovidhua. Förlåt, min thailändska inte är den starkaste, men i alla fall, så han verkar ju väldigt, Horner har ju under hösten redan varit och presenterat en idé att liksom plocka ur F1-stallen, motortillverkningen och den här lilla volymbilen Supercars de ska tillverka. De gjorde ju en Aston Martin Valkyrie och så skulle de göra en Red Bull RB17 också. Småskalig bilproduktion och göra ett skilt bolag då där Horner ska bli vd och också aktieägare. Och det här verkar ju, och det jag liksom, jag känns ändå vettigt, för att Red Bull är ju liksom en dryckestillverkare och det fungerade medans Dietrich Mateschitz var liksom höll i tronen för det här, men den här nya vd:n Minchlaff för Red Bulls den delen då, som är new operations, vad det handlade. Sen har de en annan vd för själva dryckesdelen också. Men att känslan jag får att de här i Österrike gillar inte idén att bryta ut motorsport, eller främst då F1-grejen, för Red Bull har ju andra motorsportaktiviteter också. De kanske inte har helt egna stall som de har i Formel 1, men de har ju liksom inblandning i nästan all motorsport idag. Och men det känns ju också konstigt att någon i liksom styrelsen i Österrike sitter och blackmailar Horner för att liksom han ska få ett dåligt omdöme, för att den här Minchlaff hade ju, det här är bara rykten, han redan skrivit färdigt en pressrelease att släppa ut att Horner kommer sluta på grund av sjukdom eller något i början av februari, men det var ju då Horner liksom tog in sina advokater och liksom envist håller sig kvar, och det är det som får mig att tro att det här, att Horner vill ha någonting från stallet, det är därför han envist liksom vill vara kvar i den här rollen, för att liksom kunna, han måste ju liksom ha någon långsiktig plan, annars skulle han liksom slutat redan innan säsongen började. Det är liksom den bilden jag har fått. Sen försöker man använda den här WhatsApp-grejen som ett sätt att få Horner att se dålig ut.
Så du tror att det är mer någonting i bolagsstrukturen som gör att man vill få Horner att se dålig ut än en historisk fade mellan Jos Verstappen och Christian Horner?
Ja, det är min känsla. Men som du säger, Jos Verstappen har inte alltid varit nöjd med hur man har hanterat hans sån grejer, men Jos är väl nog mer än, sen fanns det ju någon rykten om att det ska vara något triangeldrama mellan den här kvinnan och Jos och Christian Horner, men det känns lite långdraget. Jag tror när, eftersom Horner så starkt vill vara kvar i den här positionen, så måste ju han ha, dels också vill han ju motvisa att han inte har gjort något fel, men också att liksom han har liksom någon långsiktig tanke som man vill driva färdigt mer stället.
Ja, men det känns ju som ett delägarskap i racingteamet Red Bull är ju en väldigt logisk förklaring till att liksom ta fram alla bästa jurister och advokater att motsätta sig från det som försöker hända.
Verkligen. Vad säger du, Jonas?
Kommer vi få reda på vad som har hänt? Tror ni?
Nej, det är, det är så mycket vi inte vet i det här. Det som är, det kommer väl klarna upp förr eller senare, men intressant är det ju, fast det blir liksom, man tvättar ett byke offentligt, det är det som är lite lite jobbigt.
Jag hoppas ju från djupet av mitt hjärta att det inte är någon som har farit illa. Det är, för att är det då att sitta i det här vecka ut, vecka in, jobba på samma företag fortsättningsvis, får inte säga någonting. Så det är väl lite så som jag känner, och samtidigt så här, det är mycket spekulationer, och det är klart att det blir det när man inte kan kliva ut och säga, hörni, det var så här det var. Nu är det som har hänt och nu tar vi nästa steg vidare liksom.
Ja, det känns som att någon använder det här, den här WhatsApp-grejen, som ett vapen i den större kampen. Och sen Sen körde ju hon ett litet skådespel där bara innan han kröp ett bakvägen ut ur paddock och hoppade i en bil med hans fru då Gary, kommer inte på efternamnet nu. Och liksom, de glider in liksom vid paddock entrance och alla fotografer ser det här. Åh, nu är du med på plats. Så det liksom tas liksom 1000 bilder på de där 2-3 minuterna det tar att gå till Red Bull Hospitalet. Och de sätter sig liksom som ett par utanför. Så att de vill liksom göra en statement, men nästan ett skådespeleri om att de är liksom tillsammans fortfarande. Så om hon ställer upp på det här så måste det finnas liksom någonting där som hon vet, som kanske inte vi andra vet också. Tror jag.
Ja. Alltså det är så mycket ifs and buts and maybes. Men som du, jag vill också förtacka det du säger. Det är, Jonas, det är ju förödande och försöker hitta rätt ord. Beklämmande och väldigt tråkigt att om det är nu så att den här personen, den här kvinnan jobbar kvar, att sitta som liksom förövare i situationen. Och vi måste liksom, om hon är ett offer, jag vet inte, det här är allting bara spekulationer, så måste vi absolut, det är liksom i min top of mind också, det måste vara jobbigast för henne i den här situationen. Svårt att komma till någon slags slutsats i det här kanske, men vi får ju följa ämnet och se vad som händer under året.
Men, alltså, vad skulle du säga, Kristoffer, förlåt?
Om vi ska glida in på nästa då, så det är ju Ben Solajem som vill ju liksom...
Jag vill dit, jag vill precis dit vill jag.
Han försökte liksom få Verstappen och liksom, nu ska ju Ben Solajem igen liksom. Jag vet inte vad hans agenda är, men han har ju varit liksom... Han fick ju den här bajsmackan i Abu Dhabi 2021 när han skulle börja. När Jean-Tort lämnade och liksom, han höll liksom något tal till nationen där på Twitter eller Instagram, jag minns inte vad det var. Liksom, det var någon lång utläggning om att nu ska FIA bli transparent och gör det. Men det är ju vart, det är liksom varje kvartal, om inte varje månad, så har han gjort ett och annat. Ben Solajem, han var ju väldigt aktiv på Twitter ett tag som fick många att fundera över det. Och nu senast i lördags så var det, han ville att liksom Verstappen skulle backa hånar publikt då på något sätt för sportens bästa. Men,
oj, varför lägger han sig i det?
Ja, det är många som undrar.
Ja, shit.
För det är ju det här som... Ja, för liksom grejen är ju att FIA så äger ju liksom från grunden, de är ju, äger ju Formel 1, men då har ju liksom... Det här var under Bernie's tid, så Bernie köpte ju rättigheterna, de kommersiella rättigheterna till F1 då för länge sedan. Och det är de som Liberty Media har idag. Men de har ju ändå liksom, FIAs stora kassako är att de har hand om reglerna helt enkelt för Formel 1. Det är det de lever på, men det är ju en icke-vinstdrivande organisation. De har liksom andra grejer också som bilsäkerhet och sånt här att handla om. Men och Jean-Tot var ju väldigt bra i den här rollen, för han liksom... Han gick aldrig ut liksom offentligt och kritiserade Formel 1. Eller liksom, han köpte det snyggt. Och han satt ju... Man kan ju sitta 3 perioder. 4 år i taget då. Så det finns ju... Ja, han har väl inte levt. Och Ben Solén var väl lite kritisk till att man inte har varit så transparent med vissa ekonomiska grejer och så här. Men det känns som att Ben Solén vill... få tillbaks F1 till FIA, fast han kan ju inte göra det, för det är ett 100-årigt avtal som pågår, leasingavtal till Liberty Media. Och det är så mycket i det där som, när man liksom, redan förra året när man började ta ut på offert liksom för ett 11:e team till Formel 1 utan att prata med Formel 1 om att släppa in ett 11:e team, så tar man in liksom offert. Vem är liksom sugen att starta ett Formel 1 team utan att fråga Formel 1 själva? Det är så jäkla klantigt. Och sen liksom kom man fram till det under hösten att Andretti är liksom godkänd och det här. Och som de flesta vet då, ungefär en månad sen, så kommer F1 fram till att men Andretti inte är en tillräckligt stark kandidat för Formel 1. Så bara, jaha, men de har jobbat i ett år för ingenting liksom. Det är så konstigt. Och varför diskuterar man inte det här bakom kulissen? Varför görs det offentligt? Det är det som är så konstigt.
Andretti-frågan där liksom. Det finns många Formel 1-team som inte väger upp till samma meriter som de har. Så det är det. Nej, jag köper inte det. Jag köper inte det där.
Ja, det är så jäkla konstigt.
slitningen mellan alltså medierättigheterna, det vill säga Bernie Ecclestone och nu Liberty Media och FIA har ju alltid funnits på något sätt. Alltså det där har ju pågått i typ 30-40 år, rätt om jag har fel. Mm. Varför pågår den fortfarande?
Ja, men som jag sa där, Sean Todd var ju ändå bra och han kom liksom från Formel 1, så han kanske fattade den här politiken bättre än Ben Soliem är ju mest känd från radiovärlden och de FIA, han fick väl övertyga till många inom, för det fungerar lite som att varje FIA under organisationen till FIA, det finns ju som internationella sportförbundet till exempel i Sverige också, så tror jag också är med och röstar. Jag är inte helt hundra på det, men
sportförbundet kallas det.
Men är de med och röstar också, eller?
Ja, för mig att de är det. Jag ska inte svära på Bibeln.
Nej, men det är liksom underorganisationen som röstar fram presidentkandidaten då. På något sätt så fick han stort förtroende, speciellt i Mellanöstern, för de kände väl att de har fått in liksom, de vill in i motorsportvärlden, och då genom att skicka sin representant då så gick det igenom. Men är det så mycket, och liksom, det är inte bara han liksom, FIA i sig själv också liksom, Qatars GP förra året i kvalet när man liksom bara stryka, ge ut straff medan som gör efter intervjuerna i TV, det ser också väldigt konstigt för tv-tittarna när de inte hittar någon kvala in på två år, sen liksom bara, nej men det kom bara femma liksom, bort med dig från intervjun nu.
Och det är liksom, ja, jättekonstigt.
Det blir ju liksom kämmigt för Formel 1 att man inte kan ha fungerande system hur man kontrollerar sina regler.
Ja, verkligen. Kom det inte någonting om Soliem precis när vi startade podden? Nej, har jag fel? FIA gjorde ett, hade skickat ut någonting. Nej, det kanske inte har publicerats någonting kring det.
Ja, det kom väl någonting här om att det här...
För en gång skulle kanske man ha... kanske lite ny på nyheterna om vi lyckas få...
Nej, men sidokommentar så här att man från FIAs håll eller Mohammed Bin Salahem säger till Max Verstappen, bara, men du måste backa Christian Horner. Så på Max bara, men jag har betalat den dyraste racinglicensen någonsin i racinghistorien precis till dig. Ja. Och så vill du att jag ska göra det i tjänst. Nej.
Ja, det är
intressant. Intressant hur de håller på.
Ja, FIA som organ, liksom, de har ju ändå... Jag ser dem som en... som ett organ som håller långsiktighet i en sport. Sen så kan ju liksom F1-organisationen med Liberty Media vara lite kortsiktiga och liksom vilja sälja mer och ha mer drama och sådär. Men de som ska vara långsiktiga är ju ändå FIA och hålla i reglerna så att det blir så liksom coherent. konstant racing och konstanta beslut och så mycket konstant som möjligt så att vi som fans ändå kan lita på att det finns en best practice eller liksom saker som alltid görs av FIA, och då blir det jättekonstigt när man har en ordförande president för FIA som alltid går ut och tar en ståndpunkt i vissa liksom, vad ska man säga, media uppbåd. Det borde ju Liberty Media kanske göra en scope på liksom, och kasta upp en extra Drive to Survive liksom, live Drive to Survive, eller liksom sätta upp någon slags YouTube drama kring alltihopa. Gör det, för då känner ni klick och liksom tittar tid. Men FIA borde inte vara där liksom, tycker jag.
Ja, och nu det senaste är ju det här med att han ska ha liksom påverkat beslutet att Alonso fick ju något 10 sekunders straff förra året i Saudiarabiens GP som tog bort honom från tredje platsen. Och under liksom när de kör in på inläpp och allting så tar de väl bort det här straffet. Och det säger man ju att Bernie Soliem har påverkat nu då. Och det pågår väl FIA har ju en compliance-avdelning som håller på att utvärdera det här nu då.
Vi hoppar framåt i tiden. Och tänker så här... Ja, förlåt, säg. Jag tänker så här, om Ben Soliems mandatperiod är 4 år så kommer han ju sitta fram till 2025, right? 1, 2, 3, 4. Ja, nu tappar vi honom. Vi fortsätter ändå. Mandatperioden kommer sluta då 2020, slutet på 2024. Då kommer det bli en ny omröstning och undra om Kristoffer har lite kandidater på gång. Jag har ingen liksom koll på vilka kandidater som kan flyga upp sen, men det kanske behövs faktiskt någon typ av You're back. Ja. Vi börjar prata om vem som kanske kan ersätta Ben Sulayem om hans mandatperiod tar slut nu och vi kanske kan få in en ny.
Jag tror han sitter kvar.
Du tror det?
Ja, absolut. Två perioder. Du,
vad tror du, Kristoffer?
Ja, jag är ju orolig om man kommer sitta kvar här, för det är ju så mycket som pågår och sen har han liksom kört privatjet på FIAs bekostnad och sådana här grejer också som inte är så snyggt om det inte liksom finns grunder till det. Man vill ju inte vara kritisk till FIA, men det finns ju för mycket liksom att gå på helt enkelt. Ja.
Jag tror som sagt han kommer sitta kvar.
Ja, det kommer bli en till liksom, vad ska man säga, silly season ämne.
Ja, precis. Netflix följer F1 och FIA nu också. Vad händer på kontoret?
Ja. Då börjar Liberty Media köpa in sig på rättigheterna för FIA-drama. Det kanske blir en parallell. Liksom drive. Vad heter det? Government to survive.
Ja, exakt.
Ja. Vi är way over time. Ska vi runda av med lite enkla frågor med Kristoffer? Vad har du nu för, vem kommer vinna i Constructors och Driver Champions 2024, Kristoffer?
Enkla frågor. Det är klara frågor. Nej, men jag vet, jag hoppas bara det blir en kamp mellan Red Bull, Ferrari och Mercedes. Det är det jag kommer säga. Ja.
Bra professionellt svar, Jonas.
Kommer Sainz gå till Mercedes?
Ja, det har vi inte hunnit snacka om. Vad kommer Sainz göra?
Ja, just det. Men Toto Wolff säger att han ska välja långsamt.
Jag tror alla kommer vänta minst 5 lopp. Sen kommer det väl mycket hända. Liksom. Liksom. Alonso sa det i alla fall. Inför att han kommer liksom vänta en 3-4 lopp och se hur Aston Martin-bilen känns, sen så tar han beslut om framtiden. Och jag tror många kör på samma taktik. Så här, pass lite Europa där i maj, så tror jag det börjar hända saker på silly season.
Vad säger Jonas? Är Red Bull och Max som vinner?
Ja. Absolut. Absolut.
Rakt så. Jag tror också det, om jag ska vara lite professionell i mitt svar. Men jag hoppas faktiskt Perez ligger tight, för att alltså, förra året så vann ju Max typ 5 lopp innan Abu Dhabi sista, så att jag hoppas i alla fall att vi får lite mer fight mellan de två.
Men det är jättestor förra kvalitetsskillnad mellan Perez och Verstappen. Sorry to say it, men det är, kolla lite ombord varv.
Ja.
Ser ni precisionsskillnad? Det är
Ja,
det går lite dåligt för Perez, för då tappar han det. Han tappar fokus.
Ja, det är sant. Men vi får hoppas. Hörrni, vad säger vi? Det är raceveckan den här veckan. Jeddah, så att vi kommer ju absolut inte törsta efter race. 24 race det här året. Det kommer bli askul att följa. Stress och press, men jättekul.
308 kilometer ska vi köra. Banan är 6 km lång. Varvrekordet har stått sedan 2021 av Lewis Hamilton, 1,5 minut strax över där. Vi har haft en historisk inledning på den här säsongen också, första gången någonsin, enligt min information i alla fall, som alla bilar har kommit i mål, inga DNFs. Så man kan säga att det var tråkigt race, men det var historiskt det med.
Sant.
Ja, det brukar alltid bli säkerhetsbil i Jedda. Det blev ju kul. För vi hade ju inte en enda gul flagg. Inte en enda. Ingenting under loppet här i Bahrain. Det var som någon sa. Jag läste en bra kommentar om Bahrain-testerna när det här. Vad heter de? Brunnslockarna. De kunde ha liksom väntat till GP:t. Så vi så skulle fått lite underhållning.
Eller hur?
Då blev det inte lossna under testerna. Utan de blev under racet.
Nej, vi ser fram emot det. Det ska bli jättekul. Vi ska runda av. Vi ska tacka alla som har kollat online. Vi är fortfarande folk som hängt med i 1 timme och 20 minuter. Det är jättekul. Och vi ser fram emot att podda lite mer i år. Enormt stort tack till Kristoffer Lindén att du har varit med. Ödmjukt Och fint att du spenderar tid med oss och hänger och chattar om grejer som händer i Formel 1. Jättestort tack Jonas Fors. Och vi syns online, hörni.
Det gör vi. Ta hand om er.
Ta hand om er.
Hej då.